When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Vi har tagit oss igenom lite drygt 10 dagar av ett Premier League-uppehåll som istället har betytt landskamper. Och jag vet att det finns lite landskampsmaterial som Fabian Jalkemo vill att vi stannar vid. Men först och främst, Fabian, hur gött är det att vi snart tar oss an en ny Premier League-helg och sen så kommer vi faktiskt inte typ kunna andas på lite drygt 2 månader. För helvete vilket schema som ligger framför oss.
Alltså jag har inte kollat rakt av, men om jag får killgissa lite så tror väl jag i stort sett att det är midweeks där vi såklart inkluderar Europa-fotboll hela vägen fram till sista omgången, väl. Så nej, det kommer inte få liksom slappnas av och andas någonting. Så det kanske är skönt att man har fått det här uppehållet. Jag hade lite ångest inför första avsnittet den här veckan, hur vi skulle få upp ett avsnitt. Idag känns det mer enkelt. Alltså det är inte enkelt, men det har hänt så jävla mycket. Vi har sett vi har liksom kunnat bygga på myten om att vi kommer kunna skryta om att vi var där när Kobbie Mainoo gjorde sin första Premier League-start efter hans succéstart, debut för England igår, där han även blev matchens lirare. Men som du säger, vilken jävla avslutning man har framför sig. Man kan lyckas koppla bort det lite under det här landslagsuppehållet, men sen kollar man bara, fan, det är Manchester City mot Arsenal på söndag och man är taggad. Och en jävla lördag. Jag har inte huvudet om det är en 13:30-match. Vi har inte spelat schemat framför mig, men det är hela vägen till 21 när Brentford tar emot Manchester United på lördag. Eller ska jag säga 20:00 för att vara kvar i engelska tiden från förra veckan.
Ja, nu går vi tillbaka till de svenska avsparkstiderna. Där är till och med 13:30, så påsklunchen får man väl lägga vid 12-tiden kanske, för att sen konsumera hela Premier League dagen. 13:30 har vi Newcastle mot West Ham. Sen har vi en handfull, sen 5 stycken 16:00-matcher. Sen har vi Villa Wolves 18:30 och Brentford Manchester United som sagt 21:00. Så 10 timmar Premier League fotboll sparkar igång den, vi får väl kalla det, är det slutspurten? Som det är det väl egentligen. Vi går in i den riktiga vårbollen och jag sa det, du är ganska rätt på det, för jag hade en diskussion med min bättre hälft här hemma som sa att rätt skönt att det inte varit så mycket fotboll på senare tid, så sa jag, men tro mig, nu kommer det, nu börjar det. Går Liverpool, jag kikar Liverpools schema, men skulle Liverpool gå vidare från kvartsfinal i Europa League så att man även spelar semifinaler, då är det alltså helgfotboll och midweekfotboll fram till den 11 maj. Så en och en halv månad lite drygt. Det blir en midweek ledig inför ligaavslutningen, men det skulle väl också kunna vara att någonting behöver stökas till. Vi kommer säkert ha några matcher på grund av FA-cupen, men just Liverpool spelar inte där i alla fall.
Ja, nej men fan. Nej, det är få förunnat. Och det är nog kul, så här, det är många lag som har något att spela för, med tanke på att England förmodligen kommer få en femte Champions League-platsen. Uniteds säsong kändes ju liksom, nej men när vi gick in i förra, alltså senaste FA-cup-helgen, när United, ja, men kanske framförallt ligger under gånger två i 88 minuten och sen även på övertid, samtidigt som, nej men då innan helgen man visste att Tottenham och Aston Villa skulle tappa oväntade poäng, så kändes ju liksom, ja men tors mot Liverpool där, så hade vi haft ett jävla vakuum och bara må piss resten av säsongen. Men nu finns det ju faktiskt något att spela om. Sen kommer man säkert lyckas bli besviken på andra sätt ändå. Men Manchester United, vi har titelstriden mellan tre otroligt bra jävla lag. Vi har en bottenstrid som är ännu mer intressant. Everton fortsätter spela ganska bra men tar inga poäng. Nottingham har klättrat under strecket efter poängavdragen. Luton underhållande men får inte jättemycket med sig, samtidigt som Europaplatsen är det tajt där. Chelsea på gång. Newcastle lurar i vassen även om formen är dålig. Vad fan har vi med West Ham inblandade? Brighton inblandade? Nej, jävla vilken vår vi ska ha framför oss. Och fan, solen skiner, det är 10 grader. Våren är här.
Ja, men det är faktiskt helt otroligt. Det är ju påsklov. Det är väl inte som sportlovet, att det, eller är det någon jävel som kör att de går på påsklov, alltså när påskhelgen börjar, och att lovet ligger nästa vecka? Hur alltså,
jag tror att det är nästa vecka. Jag är i alla fall praktikant här i Skåne, från gymnasiet i den här veckan, så jag tror att det är nästa vecka på påsklovet där i Norrköping.
Ja, okej, okay. då skiljer det sig också lite. Här är det påsklov nu och jag har varit mitt i det. Men idag kunde man verkligen kliva ut och sätta sig på altanen för första gången i år faktiskt. Och sitta där ute i t-shirt en timme mot en vägg, upptryckt rejält, vet du. Men känner hur solen slog... Önskar. Hade jag tagit det så hade jag tyvärr inte kunnat avslöja det i detta sammanhanget heller. Det finns folk som lyssnar som inte tycker jag ska göra det. Nej faktiskt inte. Men till helgen, om solen tittar fram, då är det ju perfekt läge att knäppa upp några stycken. Jag tänkte bara vi skulle säga det med tanke på bottenstriden som du är inne på. Nottingham som blev av med de här poängen har ju såklart överklagat det där. Alltså bara vi får snabba besked på allt sånt här, så vi fan inte har med oss in med så här 2-3 omgångar kvar, att någon får tillbaka 2-3. Alltså vilket haveri till bottenstrid det här kan bli ifall FA och styrande organ här inte riktigt får rätsida på alla jävla avdragen i god tid.
Fan, har vi blivit Italien eller? Var det två säsonger sedan, ja, var derby, och sen den här säsongen är liksom de här stjärnorna i botten på livescore-tabellen. Det känns inte engelskt, och jag tror inte att jag gillar det alls, om jag ska vara helt ärlig. Så nej, som du säger, alltså, man kan skämta om det, men det är klart att det måste lösas. Ska Luton och liksom Nottingham och eventuellt Everton, de måste ju ha förutsättningarna klara när de ska vara, alltså helst redan nu.
Ja, för det kommer ju annars vara någon match där så här, okej, okay, vi har en poäng kanske i den här ganska tuffa bortamatchen. Är det en bra poäng att ta, eller måste vi gå för alla tre? Man måste ju ha spelplanen klar för sig i alla fall. Så det får de se till att reda ut. I och med att Premier League drar igång igen här till helgen, så kör vi också igång våra tripplar borta på atg.se. Vi backar denna helgen både Chelsea och Tottenham. Det är lördag 16.00 att vinna mot respektive Burnley och Luton med minst två mål. Och sen så tar vi rygg. Alltså, jag har känt av läget i Manchester United-lägret. Och ni mådde bra när ni gick på landslagsuppehåll med den där segern mot Liverpool i bagaget. Men efter Kobbie Mainoos landslagsvecka så är vi uppe på... Alltså, jag vet inte om ni har mått så här bra någonsin. Ni är så välmående.
Vet
så
du vem som är tillbaka kanske också?
Nej, ge mig.
Sandro Martinez. Världens näst finaste fotbollsspelare.
Du hör. Så vi backar till och med er att vinna borta mot Brentford lördag kväll då, för att toppa av det och se till att vi får ett rejält påskägg. Det är trippen som vi har på ATG, och sen dessutom med tanke på just påskfotboll och väldigt mycket, vi har en allsvenska som drar igång, tuttosvenskan, de går ju på högvarv såklart där borta nu, så är det väl dubbla Big Nine också. Det är du som är experten där, men jag vet att det är mycket fotboll hela helgen.
Jajamensan, nej, men det är en jävla supersande vi har framför oss med bland annat Liverpool som möter Brighton och seriefinalen som vi ändå får kalla den, även om Liverpools fans kanske protesterar. Det känns som en seriefinal mellan Manchester City och Arsenal. Så ATG lägger upp en Big Nine på söndag också. Så vi kommer köra vårt lite större system på lördag, precis som vanligt. Och där har andelarna släppts, redan börjat säljas, och det gäller att vara snabb om man vill haka med. Sen har jag ett litet billigare system även på söndagen helt enkelt. Så vi kör Big Nine-system både lördag och söndag. Kommer även finnas för Tuttosvenskan och troligtvis från Daniel Olin Klint som vi presenterar i, om det blir en spelpodd på fredag eller om vi kör en live på lördag i Tutto Live när vi är tillbaka. Så det är full fart, långtidsspel finns från Tuttosvenskan. Allt det här hittar ni precis som vanligt på atg.se/tutto. Och vill ni rygga oss, vill ni rygga svenskan, vill ni ringa Olen, så måste man vara 18 år för att spela. Men det har ni stenkoll på. Har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hands.
Yes, så är det. Men vad gör det med dig när jag är inne på såna här termer som ett Manchester United-läger som inte har mått bättre på väldigt länge? För om, som sagt, den där segern mot Liverpool gav er lite styrfart i segern, så har du fan blåst orkanvindar rakt in i de där uppspända segern sedan Kobbie Mainoo anslöt till A-landslaget och dessutom efter sitt första inhopp här fick starten mot Belgien och sannoliken visade att han även var redo för den nivån.
Nej, men det var jag brukar inte kolla på träningsmatcher med jättestort intresse, exempelvis när Sverige möter Albanien, men när Kobbie startade igår så var det, satt man klistrad framför tvn och man känner ju lite, alltså jag ser hur provocerade motståndarnas supportrar blir när man hyllar honom på sociala medier för att man hyllar sin egen. Jag har själv varit där och blivit provocerad av motståndarna fans som överdrivet hypar sina egna spelare, men att se Kobbie Mainoo kliva in på ett centralt mittfält med Declan Rice med den säsongen han gör i Arsenal och Jude Bellingham, och han är typ den som sticker ut, alltså Jude Bellingham såklart, men Kobbie Mainoo får matchens lirare och han är så jävla självklar. Och som 18-åring, alltså kolla bara aktionen när han passar Jude Bellingham innan straffsituationen när även Tony rullar in 1-0 och även blir fälld. Alltså det är ingen normal 18-åring det här. Och men det är en stolthet. Och jag har fan behövt något att glädja mig över som supporter det senaste året som har varit jobbigt. Men att se Kobbie Mainoo gör mig verkligen glad i själen. Och som du säger, välmående med Rasmus Højlund tillbaka, Marcus Rashford, någon typ av uppåtform, Garnacho fick en start för Argentina också och såg jävligt bra ut, och Lycha på väg tillbaka. Så jag hör vad du säger, men jag är lite försiktig än så länge. Men det ser bättre ut än på länge helt enkelt.
Vi vet ju också att det kan vara att Ivan Toney rullar in ytterligare en straff på lördag kväll och så är det rakt ner med källarhissen ner i botten igen.
Alltså jag har ju läst den boken tidigare att man gör liksom en supermatch och sen så tänker att nu är vi på gång, nu ska vi utmana Champions League och sen kommer det här one step forward, two step back. Så vi får se, jag är fortfarande försiktigt ödmjuk. Nej, så jävla ödmjuk är jag inte, men det känns ganska bra.
Låt mina chattgrupper jag har print screen på vara tydliga med att ödmjukhet inte är vad som har genomsyrat dina senaste 10 dagar.
Jag har fan varit ganska snäll mot er efter den där segern.
Ja, absolut. Jo, det har du faktiskt. Det ska jag inte ta ifrån. Det är också, det blir ju, och det här är väl en diskussion för någon annan podd eller något annat sammanhang att ta, men som du säger så Kobbie Mainoo 18 bast och ser så självklar ut i den miljön han spelar i, förutom att han omgärdas själv av världsstjärnor, så möter han världsstjärnor i båda de här mötena, först inhoppet mot Brasilien och senast för att starta mot ett Belgien. Vi hade samtidigt igår i Spanien, match mellan Spanien och Brasilien, då var det den Endrick igen, 17 år gammal, och för Spanien en Lamine Jamal, 16 år gammal, och i svensk fotboll så har vi diskussioner som får ett sånt jävla löjets skimmer över sig när man ser hur det ser ut på den högsta internationella nivån, där de här spelarna i de här åldrarna är så jävla, alltså, ledande för både klubb och landslag redan, medan i svensk fotboll så vet vi fan inte om vi kan ge någon chansen innan de har fyllt 27 helst. Det ska verkligen sägas, det är två sidor av det myntet, för det är inte bara det att vi är kanske dåliga på att ge folk chansen, men vi tenderar ju också att överhypa det som finns i svenska ungdomsled, för det är ju uppenbarligen inte Lamine Jamal-spelare eller Kobbie Mainoo-spelare, för det hade de ju varit. landslagsaktuella. När vi skickar en 18-åring till Spurs, då ska han gärna vara där och se och lära nu i typ 2 år. Vi ser ju inte honom som en startspelare i Lukas Bergvall när han går dit. Så man får respekt för konkurrensen ute bland de absolut bästa fotbollsnationerna i alla fall, när man ser vad det är för spelare de slänger in.
Ja, nej men absolut. Sen gäller den där diskussionen, det är väl inte rätt plattform för oss att ta. Men jag står ju verkligen stadigt i den båten att så här, folk pratar om att så här, två spelare snarlik om man vill satsa långsiktigt. Sverige har ju nästa viktiga fotbollsmatch om ungefär ett års tid. Och då så här, Samuel Gustafsson eller Lukas Bergvall, vem är mest lämpad av att vara i en svensk landslagsgrupp? Jag tycker att Lukas Bergvall utan tvekan, även om man kommer till Spurs för att se och lära den dominansen han har haft i svenska cupen på försäsongen och så spännande han ser ut för Djurgården, så tycker jag personligen att det är en no-brainer. Men det är hur jag ser på fotboll och landslagsfotboll. Men jag lovar mig själv efter matchen mot Portugal, som jag inte ens såg, att jag överväger att inte se en enda svensk match innan VM-kvalet. Och jag råkar sätta på det. Jag glömde bort mitt löfte, så kolla halv lite, halv mycket på Albanien-matchen. Så det var ett kort löfte jag hörde.
Svagt löfte,
ja, men jag kom ju på det typ i 70 minuten. Just ja, jag sa att jag inte skulle kolla på ett år, men det gick ju sådär.
Så kan det vara. Ja, precis. Det är ju också en diskussion. Jag hörde lite folk började ändå öppna den. Han beskrivs ju av alla som den självklara delen i försvaret. Samtidigt så pratas det också hela tiden om hur svagt det svenska försvaret är. Kan det vara att Victor Nilsson Lindelöf inte bara är svaret utan kanske också frågetecknet eller problemet på ett svenskt försvar? Eller så här, han är ju uppenbarligen tillräckligt bra för att vara i en svensk landslagsgrupp, men problemet är väl att han ska vara ledande i det här svenska landslaget, och den nivån håller han ju inte.
Nej, verkligen inte. Alltså så här, bara pondusen, alltså som jag tyckte Gusten och Thomas hade ett jättebra avsnitt av det i tisdags när de pratade om matchen, just där, alltså ta ett beslut, avvakta inte hela tiden, och så här, pondusen på planen saknas, och den saknas i Manchester United. Jag har ju levt med det här i 5 år, det känns som att folk upptäcker det nu, och jag har ju blivit frustrerad när folk har pratat om att Harry Maguire, att Victor Nilsson Lindelöf är bättre än Harry Maguire, och liksom för att kredit och kona Harry Maguire, och nej, alltså, ingen som kan fotboll kan tycka att Vigge är en bättre mittback än Harry Maguire. Alltså han startade engelska landslaget, han var helt jävla otrolig i det där Leicester med den pondusen och ledaregenskaperna, och Vigge bara, nej, han bra mot, jättebra motstånd när du liksom ska sitta djupt och så här, du kan inte spela så i modern fotboll. Nu hamnar vi där, det behöver vi absolut inte göra. Men Englands, har du några takes, har du kollat någonting på Englands landskamper? Det är ändå en förlust och ett kryss mot Belgien inför att fotbollen ska komma hem i sommar.
Ja, och jag satt och kikade. Jag gick tillbaka lite längre också, alltså ganska nutida ändå, men det har ju inte varit ett England, om man tittar på, ja, men deras tuffare matcher. Nu träningsspelar man ju mot liksom, ja, men eller motstånd på yttersta nivån här, och man hade ju en Nations League-vända för, nu minns jag inte om det är exakt 1 eller 2 år sedan, där man hade i Italien, Tyskland, Ungern tror jag, då, som jag minns det vann man nog inte ens en enda match där från det. Man var ju i Nations League B faktiskt senast, och det är väl ändå resultaten man, alltså så här, att de inte får in den vinnande känslan. Nu är man ju dessutom bara en hårsmån från att faktiskt förlora även här mot Belgien. Tittar man på ett Belgien så är det inte heller det där Eden Hazard-Belgien, det är inte den gyllene generationen som var kanske i någon form av Zenit för 4, 5, 6 år sedan. Det är ett ganska, alltså, slätstruket Belgien när man zoomar ut och ser hela truppen. Man hade väl kanske velat ha lite självklarare insatser från England och sett dem vinna någon av de här matcherna. Så det är ju inte med, om jag höll dem lite kanske så här, och det har väl kommit lite av bara slentrianmässigt för att jag tycker att det finns en jävla spets och kvalitet i laget, att jag har sagt att jag tror de har chans att vinna EM. Tittar man på den här landslagssamlingen som det har varit över hela världen med alla landslag på olika håll, så har de ju inte stärkt sina aktier i alla fall under den här veckan.
Sen, alltså det kändes verkligen, jag såg den här matchen igår, jag tycker att resultatet är ganska missvisande. Jag tycker att England är klart bättre. Jordan Pickford, som vi ifrågasatte lite i söndags, bjuder ju på en rejäl blunder vid 1-0. Lukaku slår ju sedan en briljant assist till deras 2-0-mål. Men sen kollar man på det här laget, Saka är borta, Harry Kane är borta. Du har John Stones går ut efter, om det är 9 minuter. Tror du att Pep har skickat en instruktion till både Stones och Walker, eller tror du att det är skadat på riktigt?
Ja, alltså det blir ju intressant att se. Jag läste något, Manuela Kanji hade väl också,
han gick också ut,
fått något.
Ja, eller om man så, inte ens startar. Alltså,
Nej, precis. Det var i alla fall någon rapport från landslagssamlingen där att det var problem. Och vi får väl se vad Pep Guardiola säger. Det är väl fredags presskonferenser som händer på de flesta håll. Men är det skador så kommer ju Tobin att säga så. Andy Robertson linkar ju av för Skottland. Och där hade ju Klopp tydligen uttryckt till skotska teamet innan att spela inte honom så mycket tack. Det hade varit skönt om han fick vila. Han har nyss kommit tillbaka. Spelas, skadas och han ser ju så pass faktiskt ledsen ut. Så
knäckt
ut. Det kanske var. Ja, så det kan ju vara att något har slagits upp som han vet betyder att kanske säsongen är slut. Men där får man väl ge Arteta cred för hur han såg till så att varenda Arsenal-spelare var otillgänglig på grund av att de skulle läka småskavankor de här dagarna.
Men det är också att Alexander Isak spelar väl 2 gånger 90 minuter helt sinnessjukt med hans muskulära historiska problem, så känslan är att de inte var så nöjda där. Men jag måste även, när vi är inne på Englands insats, alltså Gareth Southgate, alltså så här att han ryktas till Manchester United gör mig ännu mer irriterad med såna här saker. Alltså mittbackarna som startar den här matchen, John Stones, jag håller honom jättehögt. Lewis Dunk går in och startar. Till höger, Konsa. Stones ut efter 10 minuter. Vem kommer in då? Kommer den här unga supertalangen som har gjort en otroligt bra säsong i Everton?
Brantwaite. Du är ju inne på Martin Breitwaite.
Ja,
dansken som var i Barcelona.
Hjälp mig igen.
Brantwaite.
Nej, men kommer Brantwaite in då? Eller kommer Joe Gomez in och Konsa flyttas in som mittback? Alltså så här, ja. Nej, men det är så
nu ska vi inte ta något ifrån Joe.
Nej, absolut inte.
Joe Gomez förtjänar väl samtidigt också.
Jo,
det här
men ytterback. Men att spela med Konsa och Lewis Dunk som mittbackar för Brantwaite. Jag tycker att det är ett hån. Alltså så här, i en träningsmatch. Det är ett hån mot, alltså Lewis Dunk och Konsa kommer aldrig troligtvis bli ordinarie mittbackar i engelska landslaget. Och utöver det, Bowen, han gör det bra, men liksom Anthony Gordon kommer in som startade senast. På bänken sitter Cole Palmer som har gjort den säsongen han har gjort, som är på väg att liksom få, han blir uppkallad för första gången tror jag att det är. Får han sin första landskap i den här träningsmatchen mot Belgien? Nej, man sätter in Anthony Gordon i 80:e minuten. Jag tycker att det är så fruktansvärt dåligt ledarskap och liksom att man inte kollar någonting på framtiden, man kollar ingenting på ålder. Det här har jag kritiserat Jan Andersson för också. Jag var inne på det med Lucas Bergvall kontra exempelvis Samuel Gustafsson. Jag fattar inte Gareth Southgate och folk som tror att Gareth Southgate är en bra tränare. Gareth Southgate är anledning nummer ett till att England eventuellt inte kommer vinna EM i sommar. För den här truppen är bäst, men de har inte ens topp 5 den bästa tränaren. Jag tycker att det är ett skämt.
Mm. Nej, jag kan bara skriva under. Och jag håller ju helt med dig. Truppen, spetsen, alltså kanske framförallt spetsen på bredden som finns där, som du är inne på, alltså spelare du potentiellt kan slänga in, framförallt om vi tittar offensivt, för att förändra, för att visa att du har jävligt mycket olika, eller många olika verktyg i den där verktygslådan. Där kommer finnas möjlighet för en tränare som kan bedriva ett högkvalitativt hantverksyrke som fotbollscoach att få ut jävligt mycket av det här gänget. Men frågan är väl om just Southgate kommer kunna få det. Jag har suttit lite och gjort det. Du slog ner på min idé för någon vecka sedan att jag skulle kika lite på den engelska landslagstruppen. Men jag tänker mig, när vi nu har sett de här två, det här är ju de sista två matcherna vi fick innan det ska tas ut EM-trupper. Så jag ska väl försöka, vill du höra mina tankar kring en EM-trupp? Och så kan väl du reagera eller slå ner på dumma tankar du tycker att jag har.
Absolut, en fråga innan bara. Jordan Henderson, var han skadad eller vet du status där? Eller har du läst någonting om det? För han var inte med i truppen första matchen och sitter alltså på bänken i 90 igår.
Ja, precis. Han ska väl ha kommit lite halvskadad. Okay. Och tränaren hade väl något individuellt program inledningsvis. Och sen kan det ju vara så sinnessjukt så att Gareth Southgate insåg att Kobe Mainoo är en bättre fotbollsspelare än Jordan Henderson också.
Ja. Ska man väl inte tas
för allt för
tidigt. Nej, men det är så intressant att han liksom tar ut Henderson före Kobbie och sen så kommer Kobbie in och så här, det är inget återbud vad jag vet. Efter Liverpool-matchen så kallas han in och sen så hoppar han in där och sen så startar han och spelar väl 81 minuter igår, så det kändes bara väldigt speciellt. Så att Southgate liksom, det kan ju inte ha varit Liverpool-insatsen även om man liksom var bra mot ett extremt kvalificerat motstånd som liksom övertygade Southgate. Men nej, skum händelseutveckling även om jag såklart inte klagar.
Nej, det hör jag dig. Vill du?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ska vi ta det lagdel för lagdel, så vi ändå får lite struktur i detta och landar i en 23-mannatrupp. Då är det ju, och jag, nu är det alltså den truppen jag hade tagit ut. Och absolut inte vad jag tror att Southgate gör, för det kan vara något helt annat. Så du, bear with me hur jag tänker här. Jordan Pickford, såklart given. Aaron Ramsdale, given. Sen så tänker jag att det blir en kamp mot klockan. Sam Johnston lämnar ju denna landslagssamlingen, är out EM. Jag tänker att Nick Pope kommer gå en kamp mot klockan att bli nummer tre. Och annars så är Trafford den som kliver in, med tanke på att han är skolad i U21-systemet också. Har vi några bubblar eller andra tankar kring vad som skulle kunna vara alternativ där?
Tom Heaton. Nej, jag skojar. Nej, men alltså, tredje målvakten kunde faktiskt inte bry mig mindre. Det är en lyssnare som typ håller på och skickar. Han har skickat typ så här 7 gånger i år att jag är lik Trafford. Jag köper ju inte den.
Där är något. Det är något litet.
Jag köper ju mer. Nu får du hjälpa mig om det är Stewart eller Adam Armstrong i Southampton. Den har jag fått många gånger. Där finns det ju likhet på riktigt.
Där är en Adam Armstrong, va?
Ja, men det finns ju en av båda. Det finns ju både en Adam och Stewart, men jag blandar alltid ihop dem. Det är någon av dem.
Okej, jag hade behövt båda framför mig för att kunna reda ut vilken Armstrong det eventuellt skulle vara. Målvakterna kanske då, som sagt, det är väl inget som hade fått asmycket rubriker. I backlinjen, då tänker jag Kyle Walker, Trent, Harry Maguire, John Stones, Brentwaite, Joe Gomez, Luke Shaw och Ben Chilwell.
Vilka ryker det här betyder, då? Konsa ryker.
Konsa ryker. Louis Dunk ryker. Fikayo Tomori får inte komma med. Italien-runket får tyvärr se sig besegrade. Mm. Och framförallt den jag petar är Kieran Trippier.
Ja. Alltså, sett till Kieran Trippier, alltså vår han, eller höst, vår, vinter han har haft, kanske man ska säga. Det är inte ofta man ska prata vinter i fotbollstermer, men en vinter han har haft. Och sen vet vi inte om det har det här med sex, den beryktade eventuella sexhuset som de hade där, som han varit outad med fru och barn och hela kalaset. Det vet vi inte. Och sen skadan nu, så jag hör dig, Reece James kommer inte komma tillbaka. Även om man kommer tillbaka och spelar 3 matcher, så är det inte tillräckligt. Frågan är, hur är det inte för lite bredd? Behöver vi inte en mittback till? Harry Maguire, John Stones ganska skadebenägen. Då finns Brentwaite där, som då ska han in okappad i England, och det finns ingen direkt bakom där.
Alltså, Joe Gomez är ju min schweiziska armékniv här som funkar till allting. Och det jag eventuellt tänker, det är jag, där min enda egentligen tanke går. För det första, Trippier petad, med tanke på att Kyle Walker i, alltså, 99 fall av 100, så länge han är skadefri, då startar han som högerback. Och Trent är ett alternativ om du vill ha en annan typ av högerback. Och sen kan vi diskutera att han skulle kunna vara något mittfältsalternativ. Men Gomez kan ju också kliva ut till vänster. Och om Luke Shaw är 100% fit for fight, redo att starta, då kan jag tänka mig att lämna Chilwell hemma för att istället ta med kanske då Konsa, Tomori, vem man nu tycker är bäst för stunden i den mittbacksrollen istället.
Ja, nej, jag gillar det. Jag gillar dina tankar. Det är bra.
Jag läste pressen. Tyckte ändå det var ganska klokt resonerat om någon med Louis Stank. Jag är inne på samma. Du var, om jag läste mellan raderna så insåg du, eller tyckte väl också att han var, han visar väl att han är för svag för att spela kanske för det engelska landslaget. Men samtidigt så var det nog så, det är samtidigt viktigt att han har fått göra det för att visa typ alla spelare som inte är akademistjärnor redan från att de är typ 10 bast och alltså, redan när du är 8 kan du få reda på att du duger inte för en akademi typ. Du får sticka längre ner i pecking ordern och hierarkin. Louis Stank har gått den långa vägen, spelat all jävla League 2, League 1, fotboll, championship fotboll, etablerat sig i Premier League, visat att han var fan en ganska habil Premier League mittback också. Alltså så här, ganska bra att de ändå visar att det kan till och med leda till landslaget. Sen är det väldigt tydligt efter 4, 5, 6, 7 matcher att sen här räcker det inte till däremot. Ska England vinna EM-guld, VM-guld, då duger inte du. Men du har fått visa att du gjorde dig förtjänt av platsen och sen kan vi tacka dig för en, någon form av typ lång och trogen tjänst i den långa fotbollsvägens vandring som du gjort.
Vet du hur länge han har spelat i Brighton? Jag tog upp hans Wikipedia-sida här.
Alltså, jag skulle gissa på 12 år. Nej, men typ
21.
Inte 21 år.
Jo, kom dit 03.
Är det sant?
Ja, han kom dit när han var 12 år. Det har jag faktiskt missat.
Ja, men det är ju otroligt. Det är det jag menar, som sagt.
402 ligamatcher.
Jävla långa vägen. Mm. Nej, fy fan.
Nej, mäktigt. Nej, fan, det är klart Duncan ska med. Jag ber om ursäkt. Det här har jag missat, att han är liksom att han kom dit när han var 12. Jävlar, nu hört jag älskar Duncan.
Älskar den jävla Duncan.
Lika gammal som jag också.
Ja, fy fan. En är inte typ, klart det är skilda världar när du nyss har, innan vi tryckte på räck här, beklagat över att ljumskarna nog stoppar din comeback i division 4. Surret ute på stan om den stora comebacken. Och så skiter det sig kanske innan vi ens har hört dumman blåsa i pipan.
Jag ska träna ikväll och ge en chans till, så får vi se hur ljumskarna svarar, annars blir det fullt fokus löpningen. Såg du förresten att det var folk som klagade och ville ha mer löpning i podden i kommentarsfältet?
Ja, lilla kan bli lilla sidosåsen, lilla löparpodden. Ja. Jag tror du ska inte kalla det folk, kallar det. Jag tror det var en person. Nej, var en. Vi måste vara tydliga.
En av Sveriges kändaste löpare började följa mig på Instagram igår. Vad betyder det egentligen?
Absolut ingenting, tror jag.
Nej.
Nej, vi får se. Du är snart för stor för den här podden i alla fall.
Ja, det är något som är
verkligen. Vill du höra mina mittfältare? Mm. Är du redo?
Ja, jag är redo.
Yes. Jag gör plats till Manchesters finest. Kobbie Mainoo kliver såklart in i truppen.
Givet, va?
Declan Rice, Jude Bellingham, Conor Gallagher, James Maddison, Jack Grealish, Phil Foden, Bukayo Saka, Cole Palmer. Och sen ska jag ha en till spelare. Den kan vi diskutera lite. Men när du hör de här första, vad känner du spontant?
Jag tycker att alla de är givna personligen. Cole Palmer är lite osäker på huruvida Gareth Southgate kommer göra, med tanke på att han inte gav honom en enda minut i den här samlingen. Gillar Conor Gallagher, jag tycker att han bidrar med någonting. Sen är det väl alltså Bowen och vem är den andra det står mellan?
Nej, men precis. Vi kan hoppa lite. För det första, Jordan Henderson, Calvin Phillips, två spelare som petas.
Calvin Phillips kommer ju petas.
Ja, alltså nu pratas det om att det blir retur till Leeds i sommar. Det är en fotbollskarriär som jag över i stort sett. Anthony Gordon, är det han?
Nej,
som
Rashford. Mot... Vart fan är Sir Marcus?
Lugna dig nu. Det är det vi ska diskutera. Men Anthony Gordon, Cole Palmer, Jack Grealish, är han helt 100% i?
Alltså, han har ju haft så jävla mycket skadebekymmer, men jag tycker nog ändå att tar du de spelarna vi har pratat om nu, jag kommer ju försöka jobba in Marcus Rashford i den här truppen, för att jag tycker att han har en USP som inte många andra i den här laget har. Dels om man leder, om man vill skicka upp Rashford tillsammans med Kane liksom som spjutspets och bara ligga på kontring, att Kane droppar ner som 10 och liksom slår bollar i djupet på Marcus Rashford. Dessutom så är han en spelare som kan avgöra på väldigt många olika sätt. om man jagar en ledning. Något som jag inte tycker att Jared Bowen, även om Jared Bowen är såklart jättebra, har samma kvaliteter som Marcus Rashford. Nu vet jag inte vart jag var på väg med den här utläggningen. Vad var frågan?
Du tänker så som jag tänker, men det jag kan säga med anfallare då, alltså Harry Kane, och det är lite som i fallet Kyle Walker, frisk så är det ju 100% i start på honom. Därför tycker jag det känns onödigt att ta med för många andra anfallare. Så måste det såklart finnas alternativ, men skulle han visa sig att han går sönder innan ett mästerskap, då plockar man ju in ytterligare en. Men jag tar bara med Ollie Watkins bakom Harry Kane. Jag tar inte med någon Ivan Toney. Jag tar inte med någon Dominic Solanke. Men däremot så har jag ju då plats i min 23-mannatrupp till antingen Marcus Rashford eller Jared Bowen, som både kan fungera som kantspelare eller i krisande situationer som en extra nia om det behövs.
Jag kommer ihåg vart jag var på väg nu. Det jag skulle säga med Jack Grealish är att jag ser ingen direkt annan ytter som är så bra om man liksom vill försvara. För han är en jävla gnuggare i defensiven. Han är väldigt bra på att transportera boll och hålla i bollen. Det var dit jag ville komma, och därför tycker jag att Jack Grealish, om han nu kommer spela lite i vår och liksom få bukt på sina skador, så tycker jag att han är given i den truppen. Jag är såklart jättefärgad. Jag går på högsta nivån. Jag tycker inte att någon av de här ska spela, för jag tycker att Saka är given till höger. Jag tycker att Foden är given till vänster. Också kritik mot Gareth Southgate. Han måste få igång Phil Foden i landslaget. Det är något han har misslyckats med i 5 års tid nu, att Phil Foden underpresterar i landslaget. Sen om det är att Manchester City är det internationella Bodeglimt, för de som förstår den referensen, att de är väldigt bra i det systemet, men när de spelar under andra tränare så skiner de inte lika mycket. Jag vill ju inte tro det, för jag tycker att Phil Foden är en briljant fotbollsspelare, så han måste komma igång. Men jag ser som sagt inte Bowen och Rashford som ordinarie, och då ser jag Marcus Rashfords spjutegenskaper eller spetsegenskaper som högre än Jared Bowen. Såklart färgad av mitt supporterskap, men det ska man vara.
Jag köper det. Rashford var mitt alltså första val i den konkurrensen, men samtidigt var jag tvungen att tugga lite på vilken form han egentligen kommer med till det här mästerskapet.
Ni blir en FA-cupmästare också, kommer han in med självförtroende, sänkt City-finalen.
Köper du att man bara åker med en ersättare till Harry Kane där då, i en Ollie Watkins? Är det i så fall dessutom, är det ens han som ska vara den, eller hade du valt Toney Solanke, eller hade du velat ta med dig flera alternativ?
Nej, alltså jag skriver typ under på din trupp helt och hållet, vilket är jävligt tråkigt för dynamiken och diskussionen i det här ämnet. Men Harry Kane är ju så tokgiven som du lägger upp det och som du säljer in det. Han kommer spela varenda minut så länge England inte avgjort. Ska man gå för en vinst, liksom Watkins fullt, alltså så här, det är en jättebra andra fjol, och liksom om man vill gå för och liksom slå längre bollar, vill man sätta upp Rashford, som jag sa, att Kane droppar och man kan slå på Rashford i djupet. Man behöver inte 2-9 på bänken, och dessutom kan Rashford spela där. Du har dessutom spelare, Phil Foden exempelvis, som skulle kunna spela som falsk 9 eller som 10 bakom. Man kan skicka upp Jude Bellingham i slutet, vilket vi har sett i Real Madrid. Så när jag tycker verkligen att konkurrensen och spjutegenskaper för? Jag bara
spjutspets. Ja, men du vill till spetsegenskap, ja. Men så har du spjutspets i huvudet.
Ja, där har du det. Har du. Nej, men
jag skönt att jag till och med reder ut hur det funkar i din hjärna ibland. Slipper du göra det själv.
Ja, det är så mycket sjuka saker där uppe så det finns inte. Nej, men jag gillar det. Jag gillar det. 2 anfallare. Du har mig på det.
Ja, det är bra. Alltså, jag måste ju som Liverpool-supporter fråga dig, hur långt ifrån skulle Curtis Jones vara en trupp ifall han visar sig fit for fight under våren?
Alltså jag
Conor Gallagher, är det en mycket bättre fotbollsspelare?
Jag underskattar ju Curtis Jones per automatik, för att jag alltid har hävdat att han är en systemspelare som Klopp har gjort bra. Att han är ganska begränsad och medioker, men att alla kan sättas in i ett fungerande Jürgen Klopp-lag och göra det jävligt bra, vilket vi såg nu när ni Baby Reds fick chansen och fick spela, och spelare man inte hade hört talas om var hur bra som helst. Men man måste nog börja på riktigt ha respekt för Curtis Jones, Conor Gallagher. Jag tycker att det är svårt. Jag tror att Conor Gallagher är tämligen övertygad om att Conor Gallagher tar den platsen för att han har gjort det bra i Chelsea under tid, även senast i Crystal Palace, och att han har fått chansen i Gareth Southgates trupp. Men nej, det är klart att Curtis Jones lika gärna skulle kunna vara där. Harvey Elliott också, liksom det är en jävla konkurrens på de platserna. Jag ser att folk jämför Kobe Mainoo.
Alltså såg du Harveys volley Rabona?
Alltså herregud, alltså, du pratar med Rabona-expert här, men det där kan inte ens jag göra.
Alltså herregud, han lyfter upp den till sig själv för att sen vända sig om och på volley.
Ja, men på volley.
Och Och att det dessutom blir en, alltså, det är ju viktigt att den landar så bra på medspelaren också, såklart. Alltså, annars, visst, annars är det ju tekniskt svårt att utföra, men det ska ju dessutom finnas slutprodukt på det. Och herregud, alltså.
Jag vet inte om jag sett den på en volley. Alltså, det ska inte gå. Den är helt otrolig.
Fy fan, otrolig. Lad of the week, Harvey Elliott. Synd för Kobe.
Ja, nästan. Nej, men nej, Kobe är väl given i truppen, så vidare han inte skadar sig efter den insatsen.
Alltså, ja, och med balansspel, du och jag var väl, vet att om vi var först på bollen, men vi har ju ändå tidigt pratat om att vi ville ha det här mittfältet där vi tryckte fram Trent istället och omskolade honom till balansspelare. Kobe Mainoo är ju den spelaren vi tänkte att Trent skulle vara i triangeln med Declan Rice och Jude Bellingham. Så för Trent betyder det ju ett EM på bänken rakt av, skulle jag tro. Alltså, så länge Southgate har det i sig att ge det förtroende till Kobe som han förtjänar.
Alltså, de har ju två matcher som kommer spelas inför EM i träningsmatcher. Där tror jag Trent kommer få, för det var ju snack, jag tror vi snackade om det förra veckan, att Trent, tanken var att pröva Trent på mittfältet i den här samlingen. Nu var han skadad och lyckades såklart inte göra det med tanke på det. Så vi får se, så kolla vilka man har. Man möter Bosnien och Island den 3 och 7 juni på Wembley innan man går in och spelar EM. Där tror jag att Trent kommer få chansen i någon av matcherna. Så jag skulle inte säga att det är hugget i sten att Kobbie Mainoo startar en EM-premiär, för vi vet hur reserverade Southgate är med de här ungdomarna och hur mycket han gillar Jordan Henderson, Calvin Phillips-typer, hur mycket han hade ett gott öga för. Ja, men förut var det ju Mason Mount och Sterling som var helt opetbara vad de än gjorde. Det var ju EM-21 när Phil Foden petades efter en dålig insats och Mason Mount fick springa omkring varenda sekund i det mänskapet.
Alltså Raheem Sterling istället för Cole Palmer. Alltså, om jag bara går in i Southgates hjärna. Alltså,
han har tagit bort honom till de tre senaste samlingarna. Från att han liksom startar varje match, han inte varit med på tre samlingar. Samma sak med...
Ja, men du vet, det är tre mål för Chelsea under våren ifrån Mason Mount tillbaka.
Mason Mount?
Nej, det är helt kört. Det kan inte.
Finns han? På tal om folk som inte finns. Lavia.
Det var otroligt. Det var kul som du skickade. Typ. Ja, väl, där vet man att det är ju direkt lina till Fabrizio Romano, såklart. När det var Romano som skickade ut här, att Romeo Lavia. På grund av skada så kommer he won't play anymore for Chelsea den här säsongen. Man bara, han har inte spelat alls. Alltså, det är ju inte så att han har gjort 73 matcher. Men nu, tyvärr, det blir inte mer nu. Det har inte blivit någonting alls. Och hur många olika skador är det egentligen där han har varit nära comeback utan att det har blivit något? Nej. Tur vi tog, vad tar Roendo istället?
Det är en bra värmning. Det är en häftig värmning. Det är inte ofta man ser sådana där värmningar lyckas som känns verkligen genuint nödlösningsmässigt. Så om vi bortser från lagtillhörigheten.
Har United någon sån, alltså Liverpool har ju sån här, alltså det var ju också när vi var lite, alltså Steven Carker kom in slutet på något transferfönster. Vi hade ju den här när alla var mittbackar var skadade, när Ozan Kabak kom in, och sen även den här Ben Davies som man sen inte heller visste om han existerade, som kom in från typ Glasgow Rangers eller något. Han kom från Preston först, tror jag. Sen blev det väl att han stack till Rangers, men där känns ändå som att United, alltså, Amrabat är väl det närmsta ni kom. Men alltså, en etablerad fotbollsspelare.
Vi har haft några av sina sångerna som man liksom glömmer. Alltså, fan hette han ens? Vad fan hette han som kom från Nigeria? Igalo.
Ja, exakt. Ja, men han är ju lite i det facket. Ja. Absolut.
100%. Alltså, Michael Owen var väl en typ av en sån värvning, alltså back in the days, även om det var på free transfer när vi ersatte Cristiano Ronaldo med Obertan och Michael Owen. Men det var inte jättelyckat, förutom att han gjorde det där målet mot City som liksom gör att värvningen i sig blev lyckad för den upplevelsen man fick där. Så det är kul att prata.
Vad blev det där? Är det 4-3? 4-3
till och med. City kvitterar ju, Rio Ferdinand. Alltså tappar ju bollen som sista man mot Craig Bellamy som går om. Det är Ben Foster som står den matchen, som vikarierar för Van der Sar som var skadad, tror jag. Han gör ett väldigt dåligt ingripande, och här är ju alltså 91, och sen så är det typ 4 minuter tillägg, och i 96 så gör ju Michael Owen 4-3, Fergie time som det så vackert heter.
Fy fan, det ska jag. Blev det någon sån här petition och sånt också, som det är nu Nottingham Liverpool när vi gjorde mål i 99, när det bara skulle spelas 98?
Nej, det är många gånger det har hänt. Det var samma mot Newcastle, om det var i den här säsongen eller förra, när det varit väldigt många tilläggsminuter liksom.
Det, ja, det, nej, så. Så är det. Vi får se om vi kanske till och med landar i en gemensam landslagstrupp. Vi får se om vi kanske skickar ut den, så kan väl folk reagera och tycka till och tänka. Men kloka är vi. Vi får hoppas att Gareth Southgate lyssnar, så kanske det ska bli ett jävla mästerskapsguld i sommar. Med det så kan vi väl egentligen lägga landslagsbollen åt sidan. Resten av säsongen. Det är väl bara att återkomma när det är dags för trupputtagningar i stort sett. Och istället då sätta fullt fokus på den Premier League-slutspurt som tar sin start till helgen. Super Sunday, sannoliken. Vi ska väl blicka lite mot allt det som väntar på söndagen, men är det något från lördagen? Något från lördagen, först och främst, som du blickar framåt?
Alltså Newcastle-West Ham är en sexig Premier League-match. Alltså det är så här två klassiska lag i St. James' Park. Lite taggning efter uppehållet. Den har någonting. Annars är det ganska tråkigt. Midlands derby mellan Villa och Wolves. Men fan, Wolverhampton är ett lag. Jag är jätterespekt för historien i Wolverhampton. Men Wolverhampton är ett lag som inte gör ett jävla skit med mig. Det där pratade vi om för någon vecka sedan. Om man skulle prata om den här dröm-Premier League. Att du har ju hellre Villa Birmingham 18:30 än lördag.
Vad gör det då med dig däremot att tränare Gary O'Neill nämns som ett namn som skulle kunna gå in i en United-stab?
Alltså, det är ju Mark Ogden igen. Alltså, han har en jävla körning på ESPN.
Du kan ju inte såga alla journalister som kommer. Alltså, det är de här personerna som nämns kring Uniteds framtida sportsliga projekt. Det är Southgate assisterade av Frank. Gary O'Neill. Fy fan.
Nej, men alltså Mark Ogden, alltså,
han är med 5-0.
Nej, men alltså man är nyfiken. Mark Ogden är ganska bra. Alltså, han brukar ganska bra koll och bra insight, men just att han droppar de här tre och sen så kommer Gary O'Neill bara coaching role. Sen läser man någonting i United på så här. Varför i helvete skulle han lämna ett första jobb i Premier League för att bli typ assisterande eller hjälptränare i Manchester United? För det var så jag tolkade det. Det var liksom inte någonstans att han skulle vara tänkt som huvudcoach enligt liksom nya ägandeskapet. Så det var bara jättekonstigt. Det känns som att Ogden bara slänger ut sin namn för att han vill vara först med allting. Jag tycker att det är konstigt att väldigt bra journalister liksom Jamie Jackson på The Guardian, Laurie Whitwell, The Athletic, i mitten skriver ingenting. Men det är Mark Ogden som bara pissar ut sin namn till Manchester United. Jag har svårt för ihop det.
Ja, nej, vi får väl se. Han har ju faktiskt varit ett av namnen som också har nämnts att kanske till och med ersätta Gareth Southgate om han nu lämnar efter EM. Eddie Howe såklart också med i den mixen, så vi får väl se. Och
Michael Edwards gubbe läste jag mig till. Att Michael Edwards tog honom till Liverpool som det var U18 eller U16 eller något i den stilen. Så Michael Edwards som har headantat honom helt enkelt till Liverpool innan han gick vidare. Han gick väl någon väg och sen gick han till Bournemouth och sen så fick han gå därifrån när man tog in Iraola och sen tog han Wolves när Lopetegui lämnade där.
Ja, nej, det är Michael Edwards har legat bakom mycket. Steve Cooper och gubbarna också som skolade Michael Beale och några andra. Rätt mycket folk som har varit förbi Liverpools ungdomsverksamhet och sen gått ut på egna uppdrag. Söndagen sen då Manchester City mot Arsenal. Vi får väl se hur skadeskjutet Manchester City är. Men vad förväntar du dig för match här? Vi pratar ju om Liverpool mot Manchester City som väl var den senaste då, duellen bland de här stora tre där City kom ut otroligt starkt inledningsvis, men Liverpool åt sig in i det. Arsenal har ju varit bra. De har ju tagit 4 av 6 möjliga poäng mot Liverpool och de vann ju mot City. Tror du att Arsenal känner att de har så pass mycket tuppkam så att de kan till och med tänka sig försöka åka till Etihad för att vinna det här? Eller handlar det mer för dem om att se till att hålla det lika på noll så länge som möjligt?
Jag tycker att den här matchen har alla förutsättningar för att vara en extrem toppmatch. Arsenal måste vinna den här matchen. Alltså kryssar Arsenal så vinner de inte ligan. De ska till Old Trafford, de ska till Tottenham Hotspur Stadium. Jag tror att de måste vinna den här matchen. Dels för kanske framförallt för självförtroendet. Samtidigt som Manchester City, vi vet hur svårslagna de är på hemmaplan, hur jävla bra de är. Och det ska bli kul att se. Den här matchen på Emirates i höstas är ju en av säsongens absolut tråkigaste matcher. Där det kändes som att de spelar liksom och var nöjda med 0-0. 0-0 båda. Och sen gör väl, om det är, jag kommer inte ihåg om det är Trossard eller vem det är som gör målet, eller om det är Martinelli, det är ju via en deflection i alla fall. Så det är liksom ett extremt slumpartat mål som gör att Arsenal vinner den matchen med 1-0, även om det sett över 90 minuter inte var helt orättvist. Men vi minns även för exakt ett år sedan när City visade det här dubbelmötet mot Arsenal, att då gick man på fysiken, då var man tunga, då stängde man igen defensivt. Så jag tycker det ska bli kul att se Peps utveckling, om han kommer gå en liknande väg nu när man ska möta Real Madrid i Champions League kvartsfinal och eventuellt Arsenal eller Bayern München i semifinal, samtidigt som man har den här enorma avslutningen i ligan mot ett väldigt bra Liverpool och ett väldigt bra Arsenal. Så nej, men jag hoppas verkligen att det här blir en jävla supermatch, och såklart håller jag City som favoriter. Det är man vilka man än möter mot på hemmaplan. Men sen ska det bli kul. Alltså, är John Stones borta, är kanske framförallt Kyle Walker. Kyle Walker känns väl mer dock lugn. John Stones skada såg väldigt konstig ut. Jag vet inte om det var något knä eller om man halkade, om det var någon muskel eller om man liksom bara kände minimalt och inte ville riskera. Sen har man ju såklart täckning där med Guardiol, Ruben Dias såklart given, Akanji, så du har ju täckning där, men det är såklart ett jättestort avbräck. Jag tycker att Stones spel på mittfältet är vitalt för City, och man har tappat väldigt mycket poäng när man har saknat honom, och det är svårt att sätta fingret på vad det är, men han i den där inverterade mittbacksrollen tycker jag är helt fenomenal i Manchester Citys spel.
Mm, ja, vi får väl framförallt för Kyle Walkers familj hoppas att det inte är ljumskproblem på Walker i alla fall. kan vara tillbaka snart igen. Men jag satt och tänkte, jag satt och lekte med startuppställningar i huvudet. När jag tänkte, ja men okej, kan vi sakna Stones, kan vi sakna Akanji, kan vi sakna Kyle Walker. Ja okej, men då blir det Ake, Guardiol. Vem har vi med där? Ruben Dias har vi fortfarande, Ricky Lewis, ja, alltså så, det är ganska bra spelare de kommer komma ut med från start oavsett. Sen hör jag dig att det finns en toppnivå i några av de där namnen som jag alltid gör. Manchester City ytterligare en nivå bättre, men det kommer ju vara att City med slagstyrka som tar sig an det Arsenal ändå, och ryktena säger väl att även Ederson är tillbaka efter smällen han fick när han skulle sparka ner Darwin Nunes, så i så fall så är det ju ett mer eller mindre. Matheus Nunes kom väl tillbaka, han var väl en av få då som inte fick ledigt från Portugals sista match, men han kom väl tillbaka med någon skavank också, så jag vet inte status där, men han hade väl inte kanske varit aktuell för att starta ändå.
Nej, tveksamt. Är det fan Ederson, missade någon match eller? Nej, det var Newcastle efter. Det var väl bara FA-cupen och sen så blev det där. Arsenal då? Arsenal är väl, det är väl Gabriel, Saka kommer ju såklart starta.
Alltså
det
ja, Gabriel och Saka, de är ju 100%. Alltså, ja. Det finns ingenting.
Alltså det där mittfältet med Jorginho, det ska bli kul att se Jorginhos status. Han har ju haft dragits med skador ganska mycket den här säsongen, men jag tycker att Declan Rice framförallt kliver ut till en ännu bättre spelare. Sen nu när Gabriel Jesus har kommit tillbaka, hur man låter det där ske, om Jesus kommer få starta någonting eller om det är Havertz som har tagit den där platsen och ska starta där varenda match, och man gör det ute till vänster där. Trossard imponerar när han spelar, Martinelli kanske inte lika imponerande som förra säsongen, men nej fan, jag blir taggad. Även om det är tre lag jag inte har mycket till övers för, så är det tre otroliga jävla lag som ska slåss om det här, och jag blir taggad.
Ja, nej, det kommer ju oavsett bli, alltså, känns det enda gänget som liksom som inte här fick the memo från Pep, Arteta, Klopp och alla då som ville så gott det bara gick då forcera bort sina spelare från att spela massa onödiga landskamper. Det var ju såklart norrbaggarna, Ödegård och Haaland. Start två matcher i rad, träningsmatcher mot de hade Slovakien i sista här. Inget EM som väntar till sommaren, men ändå skulle spelarna spela. Det känns som att norskhatet bara bubblar på både Peps och Artetas kontor i alla fall.
Nej, men alltså det där är intressant med skandinaviska länder. Vi fattar ju inte det där. Det är väl som jag var inne med Jon Dahl med Alexander Isak, att han spelar 180 minuter. Alltså vi tror att vi är så jävla stora och mäktiga trots att vi är så jävla usla och varken Norge eller Sverige spelar. Ja, men varken Norge eller Sverige ska spela EM och ändå ska de dit och spela. Men det är så jävla dumt så jag finner inga ord. Fan, ha respekt. Lägg ner landslaget. Skit dit. England kan finnas kvar. Älskar England. Jag ska beställa, för fan hjälpa mig, vi pratade ju lite om det här, men jag riktar mig till er, lyssnar nu. Jag ska beställa en bortatröja med Kobbie Mainoo. Det är så jävla svårt med nummer, alltså beställa efter truppen tar sig ut, du kommer inte få den innan EM. Ska man gå på 21 eller ska man ta något sexigt nummer, bara hitta på så här.
Har han spelat med 21 båda de här matcherna?
Ja, vad brukar Henderson ha i landslaget?
Nej, han har väl fan varit så, han har väl fan typ fått 8 och sånt skit. Han
har ju haft vad har Bellingham? Att Bellingham är han 5 eller?
Nej, han
tror Maguire
av. Men vad har vi Kane och 10 va?
Ja.
Ja, Bellingham kan få ta 8 nu då. Ja, och Rice har 4:an.
Oh, 6. Kobe 6.
Ja, men 6:an, det skulle inte någon back kunna ta det.
Jag ska beställa Kobe 10.
Du kan inte bara bestämma vad han ska få. Men det är piss. Min känsla, han har velat ta. Jag har beställt både Bellingham och Trent, landslagströja till honom tidigare. Och då får man ju bara ta ett nummer. De hade vi någon samling, så får man väl acceptera det sen. Jag hör ju dig att man vill ha den på plats innan. Kanske att du ska lägga lilla dubbelbeställningen så att jag får en Trent tröja också.
Eller så alltså den borta tröjan är ruggigt snygg. Alltså
hemma ja, den är snygg. Helt otrolig faktiskt.
Men vad heter det? Bellingham?
Vi sitter ju inte och rasar mot detaljer i tröjorna. Vi ser det vackra i dem.
Exakt. Jude Bellingham, alltså så här, finns det något på honom eller kan någon människa vara så perfekt i den åldern eller?
Nej, jag vet inte. Jag har gett upp på honom, men satt också och tänkte, alltså, är det 10:e gången han gör ett viktigt mål i 95 plus den här säsongen?
Han missade fan mycket igår också.
Jo, absolut. Alltså det gör han ju. Kan han väl absolut göra. Men det är ju alltid när det behövs, då är han där.
Alltså men att han är så jävla vältalig också. Alltså det går inte att ta in att han är så ung.
Nej, absolut
inte. Nej, 0-3.
Det är vidrigt faktiskt. Det ska inte vara så. Det är något skevt är där.
Jag väljer glädjen här. Jag var på väg att fråga typ, har han barn inlåsta i väggen? Men jag väljer fan glädjen. Han är perfekt. Jag älskar honom.
Barn inlåsta i väggen också. Hur låser man in någon i en vägg?
Nej men det är folk som är för perfekta. Så man misstänker att det finns något mörkt där. Är du med?
Jo, absolut. Jag är mer emot det rent hur det fysiologiskt går att låsa in någon i en vägg. Nej,
jag tror Filip Hammar har sagt det, men han sa att barn inmurade i väggen. Så det kanske var målsägningen från Filip Hammar.
Det låter bättre. Det ska i alla fall bli jävligt kul att vi har Premier League-matcher och fotboll att förhålla oss till när vi sätter oss ner nästa gång igen. Så är det. Jag tar lite påskledigt, men du håller ordning på culturefolket. Får dem att förstå att Premier League är hetare än någonsin. Att det brinner inför upploppet.
Jag såg någon ranking, någon lade upp på Twitter att Pellegrini var liksom topp 3 spelare i Serie A. Då vet man att Kobbie Mainoo hade varit hela Italiens bästa spelare. Så vet man nivån, så den taken jag ska ta in i Toto Live på lördag.
Pellegrini, vad är det ens för någon gubbe? Lera Roma eller?
Ja, kapten.
Okay. Kul för honom. Kul för er där hemma också att, som sagt, Toto Live Weekend kör vi på YouTube 11-13 på lördag. Ni kan plocka ner det i poddform lite senare. Som ni hörde i början så har vi fullladdat borta på atg.se/toto. Där får ni allt vi samlar ihop tillsammans med Toto Svenskan, tillsammans med Wilbacher och Olen Klint som plockar ihop sina godbitar inför helgen. Big Nine-system, både lördag och söndag. Ska man lägga några spel, då ska man vara 18 år fyllda. Och skulle man ha problem med spel, då gäller stödlinjen.se. Där får ni kika in i så fall. Men
önskar med detta... Önskar lycka till nu.
Ja, fy fan. Jag hoppas det skiter sig och att din comeback inte blir av.
Alltså, det är redan
det är bättre
ont.
För dig.
Redan ont för fan. Jag kommer, kläppa upp för en.
Vila. Det gör du rätt i. Vi tar sikte mot den helg som väntar. Vi hörs när det har spelats 10 underbara Premier League-matcher igen. Till dess så får ni ha en riktigt glad påsk och ta hand om er där ute.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.